läsa ur andra Thessalonikerbrevet. Och vi ska då se hur aposteln undervisar dem som om Kristi dag, om dem som misstar sig ifrån Kristi dag. Låt oss då slå upp andra test 2. Andra test 2, 1-2. Där står det orden: i fråga om vår Herres Jesu Kristi tillkommelse och hur vi skola församlas till honom, bedjar vi er, kära bröder, att ni icke vare sig genom någon andelgivelse eller på grund av något ord eller något brev som förmenas komma från oss, så hastigt låta er ryckas ur fattningen, bringas ur fattningen och förlora besinningen, som om Herrens dag redan stod för dörren. Mycket snart efter sitt första brev skrev Paulus ännu ett brev till Thessalonika. Och anledningen härtill var att falska föreställningar, nya sådana, hade trängt in i församlingen. Och det var falska föreställningar om Kristi återkomst. Och mycket tyder på att dessa svärmiska föreställningar hade blivit meddelade genom något förfalskat Paulus brev, som skulle ha sagts komma från honom, som förmenades komma från oss apostlar. Och vad bestod då det nya svärmeriet? Om vi läser 1917 års bibel, så ska den nya oron och förvirringen vara orsakad av den insikten att Herrens dag redan stod för dörren. Står det så i era biblar? Ja, men det är ju rätt så underligt att denna insikt och kunskap skulle då ha bragt dem ur fattningen, så att det hade upphört att arbeta. Vi hör nämligen att somliga bland er för en oordentlig livsstil, en oordentlig vandel, och inte arbetar, utan endast syssla med sådan som inte kommer den vid. Andra test 3-11. Alltså, svärmeriet skulle alltså bestå i en nästan hysterisk väntan på Kristi dag, och ha förlett somliga att överge sina sysslor och sitt arbete. Men när vi läser denna översättning och tolkning, då ställs vi inför det problemet och den frågan, om en sån översättning kan vara rätt. Var en som läser detta ställe måste fråga sig: hur kunde egentligen ett brev som falskligen var skrivet i Pauli namn och som förklarade att Herrens dag stod för dörren, hur kunde ett sånt brev väcka förvåning och förvirring? Ty Paulus själv säger ju till exempel i Filipperbrevet 4, vers 4, det säger Paulus själv: gläd er i Herren alltid, åter vill jag säga gläd er. Låt ert saktmod bli kunnigt för alla människor. Och så säger aposteln att Herren är nära. Paulus skrev ju själv om Herrens dag att den var nära, att Herrens tillkommelse stod för dörren. Ett förfalskat Paulusbrev som förkunnade att Herrens dag stod för dörren, ja, ett sånt brev hade ju bara återgett apostelns lära. Att Herren är nära, att Herrens dag står för dörren, ja, det är ju biblisk lära. Men vad bestod då det nya svärmeriet? Om vi läser det nya testamentet på modern norska, får vi en annan översättning. Låt er inte strax driva från vett och besinning, och bli inte skrämda, varken av någon ande eller någon tal eller av något brev som sägs komma från oss och som går ut på att Herrens dag är här. Står det så i din bibel också på engelska? Som går ut på att Herrens dag är här. För det är så det ska översättas. Att Herrens dag. Andra test 2, vers 2. Has come. Ja, alldeles korrekt. Du har den rätta översättningen. För det är ju så det ska stå. Has come. Det ska alltså översättas så här: som om Herrens dag redan har kommit. Som om Herrens dag redan är här. Det är så det ska översättas. Och det var det nya svärmeriet. Det brev som kom i apostelns namn, detta förfalskade brev, förklarade att Herrens dag redan var här och hade kommit. Det var gnostiker som drev den läran att den nya tidsåldern redan hade kommit med Jesus, och de kristna levde därför inte kvar i denna världen och dess ordningar, och själva skapelseordningen var upphävd. Och i den nya tidsåldern, i den nya tidsåldern som då hade kommit, till denna nya tid hörde inte vardagsarbetet i kallelsen. Till denna nya tidsålder hörde inte heller äktenskap. Det menar dessa gnostiker. Därför måste arbete och äktenskap och allt detta avvisas. Ty Herren hade ju redan kommit. Herrens dag hade redan kommit. Bibeln lär så klart att de kristna är gäster och främlingar i denna värld. Men Bibeln lär också mycket klart att de kristna har att leva sin kallelse här i världen, och att var och en ska förbli i den kallelse han var när han blev kallad. Det är en allmän regel som Paulus lär i 1 Kor 7 vers 20. Och Luther säger så här i ett känt yttrande: om jag visste att Herrens dag kom imorgon, så skulle jag idag plantera mitt äppelträd. Ja. Det är biblisk lära att när bönderna i Bayern hade hört Bengel förutsäga att Kristi återkomst skulle ske på våren, ja, den våren sådde inte bönderna i Bayern. Men vi vet detta, att här har vi kristna att leva i vårt kallelsearbete, och leva och så och arbeta in till den yttersta dagen när Herren hämtar det sina. Alltså, varje brev som går ut på att Herrens dag redan har kommit, varje sådant brev var en förfalskning. Och här ska vi då se: hur rättar nu aposteln dem som misstar sig ifrån om Kristi dag? Jo, när Paulus har utrett detta och avvisat den falska meningen att Herrens dag och den nya tidsåldern redan var för handen, då fortsätter han sin undervisning med att tala om vad som föregår Herrens dag. Och det är detta som vi redan har varit inne på. Vad är det som föregår Herrens dag? Och vi kan läsa från och med 2 kapitlet den 5:e versen. Kom ihåg att jag sa er detta medan jag ännu var hos eder. Och ni vet att det som nu håller honom tillbaka, så att vedersakaren först när hans tid är inne kan träda fram, redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Endast måste den som håller honom tillbaka skaffas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram, och honom ska då Herren Jesus döma med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse. Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under, och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedraga dem som går förlorade. Till straff därför att det icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att det kunde bliva frälsta. Därför sänder och Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, för att det skulle bliva dömda alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. Och så undervisar aposteln om vad ska föregå Herrens dag. Och så säger han: låt ingen bedraga eder. Först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa träda fram. Och så talar aposteln här om denne antikrist som sitter i templet, och sedan ska den laglöse träda fram. Och här talas om allt detta som ska drabba de kristna. De kristna ska lida bedrövelse här i denna världen. Vad är det då som föregår Herrens dag? Jo, Paulus talar om avfallet som först måste komma. Och så säger han, redan är laglöshetens hemlighet verksam. Alltså redan nu. Alltså redan nu under apostlarnas dagar verkar denna onda makt, laglösheten. Och redan under denna första tid i apostlakyrkan är laglöshetens hemlighet verksam. Och denna laglöshetens hemlighetsfulla makt, den stöter dock på motstånd under denna tid. Och det heter här, den som står laglösheten emot måste röjas ur vägen. Det vill säga, apostlarna som förkunnar evangeliet måste först röjas ur vägen. Och först efter apostlarnas tid ska laglösheten få större möjligheter. Den laglöse har alltså under den första tiden sin rörelsefrihet inskränkt under apostlatiden. Av Pauli framställning framgår alltså att laglösheten från början är verksam som en hemlighetsfull makt och att den först senare framträder öppet. Och det sker då sedan den person som står laglösheten emot är skaffad ur vägen. Och Paulus säger om medlemmarna i Thessalonika att de vet vad som håller den laglösheten tillbaka. De visste det. Och det är helt tydligt att här anknyter aposteln och hänvisar aposteln till sitt eget arbete. Men utläggningen av denna bibelvers kan ju inte framföras som kyrkolära, utan detta får framföras som den naturligaste utläggningen. Vi får inte bygga kyrkoläror på varje bibelvers. Vad är det alltså som håller laglöshetens hemlighet tillbaka? Vem? Ja, det är den som ska röjas ur vägen och som sedan ska genomgå martyriet. Apostlarna blev martyrer. Aposteln Paulus slutade sina dagar som blodsvittne i Rom. Och Petrus blev martyr i Rom. Det är aposteln som genom att förkunna sanningens evangelium måste röjas ur vägen. Och detta får betraktas som en naturlig tolkning, även om vi inte kan driva den som kyrkolära, som biskop Becker sa vid det tillfälle. Av Paulus undervisning i övrigt framgår det emellertid att han i Efesus uttryckligen själv talade om. Han sa så här: sedan jag har skilts från er i Efesus, då hade han predikat där i 3 år, då säger Paulus: i församlingen ska svåra ulvar komma in. När skulle det ske? Jag vet att sedan jag har skilts från er ska män uppträda som talar det som är förvänt, och det ska locka lärjungarna att följa efter sig. Apostlagärningarna 20, vers 12. Så träder alltså laglöshetens hemlighet i verksamhet. Men genom apostlarnas predikan så är denna laglöshet återhållen, den är bunden. Den här evangeliet binder Satan. Och på samma sätt undervisar också aposteln Johannes i sitt första brev, verserna 18, kapitel 1, vers 18-19. Där säger han: mina barn, nu är den yttersta tiden. Ni har ju hört om en antikrist ska komma, och redan har många antikrister uppträtt. Och därav förstår vi att den yttersta tiden är inne. Och så säger han: från oss har det utgått, men det hörde inte oss till. Det hade det hört till oss, så hade det förblivit hos oss. Men det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Låt oss alltså sammanfatta Johannes aposteln, vad han lär. För det första: den yttersta tiden är redan inne i apostlarnas tid. Den yttersta tiden är för handen nu. För det andra: redan nu har många antikrister uppstått. När Jesus kom i köttet, redan nu har det uppstått. För det tredje, dessa antikrister har utgått från oss. De har utgått från de församlingar som apostlarna byggde upp, men de har ej hört till oss. De har inte varit medlemmar i den osynliga kyrkan, i samfundet av de heliga och de troende. Och för det fjärde, vad som enligt Johannes hör framtiden till, det är framträdandet av en särskild antikrist. Framträdandet av en särskild antikrist, antikristen. Och Johannes förutsätter denna undervisning att den är känd. Ni har ju hört att en speciell antikrist ska komma. Och på samma sätt talar då aposteln Paulus om hur avfallets hemlighet redan nu är för handen. Men sedan ska den laglöse, han som sitter i templet i helgedomen, han ska träda fram. Och Paulus lär då att denne speciella antikrist som sitter i templet, han träder fram först efter apostlarnas död. Och denne antikrist benämns laglöshetens människa, fördärvets man, vedersakaren, i andra test 2, verserna 3 och 4. Den antikrist, laglöshetens människa, fördärvets man, vedersakaren. Och han tar sitt säte i Guds tempel, i den kristna kyrkan. Och det är där, på denna plats, han intar predikstolen, på den läroplats där aposteln har stått. Och han upphäver sig över allt vad Gud heter och förgiver sig vara Gud. Och vi ska veta detta, att den lutherska kyrkan har fastställt och fastställer att i denna hänvisning till denna antikrist som ska komma, så ser den lutherska kyrkan biskopen i Rom, antikrist, antikrist är motståndaren. Till denna antikrist är ju helt tydligt, han bär kyrklig skrud och prydnad, han är klädd som en ljusets ängel. Så ger aposteln Paulus en tydlig framställning. Vi kan sammanfatta denna lära i andra test 2 på detta sätt. Den är speciell antikrist. För det första, det är frågan om en människa. Det är frågan om en människa. För det andra, det är frågan om en människa som står i kyrkoorganisationens tjänst. För det tredje, det är fråga om en människa som träder upp med gudomliga anspråk. Överallt vad Gud heter, överallt som kallas heligt. Biskopen i Rom kräver världsherravälde och ensam välde till kyrkan. För det fjärde, denne antikrist är då inte Satan själv, som somliga har menat. Det är inte fråga om Satan själv, som somliga har menat, men denne antikrists framträdande är ett verk av Satan. Vers 9. Och för det femte, denne antikrist ska vara kvar intill den yttersta dagen. Denne antikrist ska vara kvar intill den yttersta dagen och vid Kristi tillkommelses uppenbarelse, och först då ska han tillintetgöras. Vers 10. Och vi ser vers 6. Denne antikrist ska bli trodd i världen. Vers 11. Människorna ska sätta sin tro till lögnen. Och aposteln ser uttryckligen i denna utveckling, som ännu inte har börjat i apostlarnas dagar, det, först sedan. Och han ser detta, det är Guds straffdomar som kommer att utföras. Det är Gud som sänder över dem villfarelsens ande. Gud prisger människor åt villfarelsen. Orsaken här till är att människor har har satt tro till lögnen och funnit behag i orättfärdigheten, vers 11-12. Och vi har här talat om hur här avses det som sitter på Petrus stol, biskopen i Rom. Och när vi har sett detta, då förstår vi hur apostlarna nitälskar för den sunda läran. Evangeliet ska bli predikat i hela världen. I den apostoliska kyrkan fanns redan på de många platserna, där fanns det som bekände tron, samma bekännelse, samma tillbeden och tro. Den romerska församlingen var grundad av Petrus. Det är helt klart, uppbyggd på hans grundval. Den församling där Paulus predikat och Petrus, såväl som Paulus, hade lidit martyrdöden. Denna församling var inte alltid så stor, men från början var denna församling Rom, känd för sin rena lära. Och det var denna tid, och det var senare som denna församling avfaller. Det var faktiskt så att församlingen i Rom och biskopen i Rom var den sunda lärans försvarare. Och biskopen i Rom, Petri efterträdare, han var många gånger ensam. Kejsar Konstantin frågade biskopen i Rom: hur stor del av jordkretsen har du bakom dig? Hur stor del av jordkretsen har du inte bakom dig som säger emot dig? Och så var arianerna i flertal, dessa arianer som förnekade Kristi gudom. Och då svarade biskop Liberius: genom min isolering och ensamhet förlorar sanningen intet. Det var endast tre som motsatte sig konungens edikt. Och därmed anspelade han på berättelsen i Daniels bok om de tre männen i den brinnande ugnen. Vi ser alltså hur biskopen i Rom från början var en sanningens försvarare. Men så sker avfallet, hur den antikrist träder fram och den romerska församlingen blir och biskopen där, han tar säte och stämma där, och han ger röst åt förförelsen. Och Petrus skriver själv. Så, och då ser vi hur det var från början. Församlingen i Babylon, det vill säga i Rom. Och så står det: utvald liksom er församling hälsar er. Och så betygar Petrus själv om sin församling att den stod i, ni står i Guds rätta nåd. 1 Petrus 5:12-13. Ni står i Guds rätta nåd, säger Petrus. Denna församling i Rom, där Petrus och Paulus hade verkat och där ännu några biskopar försvarade sanningen, även om man hade hela jordkretsen emot sig, det är denna församling som avfaller. Det är där vedersakaren tar säte. Så var det alltså från början. Det var väl i Rom. Man försvarade nåden. Ni står i Guds rätta nåd, säger Petrus. Men vi vet att själva läran om frälsning av nåd genom tron, den är förkastad av biskopen i Rom. I helgedomen i kyrkan och församlingen trädde han upp med anspråk på att ensam utlägga skriften. Och så ser vi hur det som aposteln sker och som sägs ske i de yttersta dagarna, ja, det består än idag. Det stora Babylon, hon som är moder till sjökorna, till styggelserna på jorden, Uppenbarelseboken 17, vers 5. Här talas om vilddjuren, om talet 666, om vilddjuret som stiger upp ur jorden och det som har två horn likt ett lams, och det talar så som en drake. Och så talas om Krist, om de yttersta tingen, om Herrens tillkommelse. Och vi får sammanfatta till sist. Herren återkommer synlig på den yttersta dagen. För det andra, då förflyttas den stridande och lidande församlingen från Jämmerdalen till glädjesalen. För det tredje, då lämnas det otrogna kvar åt dom och fördömelse. Och för det fjärde, den antikristiska tiden i Nya testamentets församlingar. Ja, den tiden började redan då. Och låt oss ha klar för oss, redan från början, när den nytestamentliga församlingen byggdes upp och när Kristi kyrka växte fram i en så våldsam kraft, redan då var antikrist i verksam. Och Bibeln lär oss så att nöden här på jorden ska bara öka. Och Bibeln lär påven som antikrist i den synliga kyrkan. Han sätter sig över Bibeln, och påven lär detta, att det finns en muntlig tradition vid sidan om Bibeln, och att han i kraft av denna muntliga tradition har att promulgera olika kristna dogmer. Men Uppenbarelseboken säger att den som lägger något till Guds ord, han är dömd, han ska bli straffad. Innebär då detta att alla världens katoliker går förlorade? Nej, vi tror att också i den katolska kyrkan, när evangeliet läses, också i antikrists kyrka, så blir människor frälsta. Det hör evangeliet om Kristi återlösning, om frälsning och salighet i Jesu Kristi namn, och det tror evangeliet och är saliga. Men det oerhört svåra är ju detta, att det som då har hört bibelstället, allt detta kan, när det hör den katolske patern predikas, det kan plockas bort. Och då ser vi hur farligt det är att vara medlem i en villfarande församling. Själva det dyrbaraste skatten tas bort. Och låt oss så avsluta. Vad beror det? Vi får avsluta detta. Apostlagärningarna berättar om Felix, Apostlagärningarna 24:24. Han var gift med en judinna, och han lät hämta Paulus och hörde honom om tron på Kristus. Men när Paulus talade lagen, då blev Felix förskräckt och sa: gå din väg. Lagens Gud som hotar med straff är inte känd, men evangeliet, det är ju det enda som frälsar syndare. Kan då en katolik bli salig som medlem i en kyrka regerad av den personliga antikrist? Ja, men endast om man då hör textläsningen, evangeliet. Men Guds ord är så mäktigt, och evangeliet är en kraft till frälsning för var och en som tror. Och så mäktigt verkar Gud att också medlemmar i heretiska samfund kan bli frälsta och saliga. På vilket sätt? Jo, om där finns skriftläsning, och det läses högt, och människor läser Bibeln, och den är inte förfalskad, då tänds tron. Ty tron kommer av predikan, av Bibelns egen predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Och så ser vi detta. Jag tror på syndernas förlåtelse, jag tror på det dödas uppståndelse, och jag tror på den tillkommande världens liv. Och så får vi kristna, upplysta av evangeliets ljus, vi får säga så som konung David: jag ska icke dö utan leva och förkunna Herrens väldiga gärningar. Så kan inte döden skada en kristen. Du död, var är din udd? Du helvete, var är din seger? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Jag tror på syndernas förlåtelse, dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Och i den tron får vi leva i full visshet, det fasta hoppet, och det hoppet ska inte komma på skam. Amen. Så ska vi då sluta då klockan 13, att vi har en avslutande liten undervisning, och så vi säga varandra farväl.